Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Ja, vi har nu kommit till det andra kapitlet i Matteusevangeliet. Och kapitlets tema är mycket klart uttryckt i de fyra rubriker som bildar överskrift i både Hedegårds och Gerts översättningar på Nya testamentet. Och det är dessa fyra rubriker. De visa männen, flykten till Egypten, barnamorden i Betlehem och tillbaka till Israel. Och allt det vi nu ska läsa, det är alltså historiska händelser, men samtidigt så avslöjas en otrolig sanning som vi inte vill missa. Vi sa tidigare att var och en av evangelierna hade sina speciella målgrupper och att Matteus evangeliet riktar sig speciellt till nationen Israel. Det är skrivet för religiösa människor. Hos Matteus finner vi nedtecknat uppfyllelsen av fyra profetior, för att han därmed vill visa att dessa profetior blev uppfyllda när Jesus föddes. Det fanns säkert många studenter på Jesu tid som seriöst och grundligt studerade skrifterna och som undrade hur i all världen dessa profetior skulle bli uppfyllda. Det såg otroligt ut, för att inte säga omöjligt. Låt oss här se på bara fyra av profetiorna, så ser du hur de blev uppfyllda när Kristus blev född. Det första, han skulle bli född i Betlehem, och det läser vi i Mika kapitel 5 och vers 2. Det andra, han skulle kallas ut från Egypten, Hosea 11 och vers 1. Och här bör vi tillägga att denna profetia i Hosea kapitel 11, den gäller både Kristus och även Israels barn i Egypten. Det tredje, det skulle bli bitter gråt i Rama. Det står i Jeremia 31 och 15. Och det fjärde, han skulle kallas Nazare. I Jesaja kapitel 11 och 1, där ordet Neser, alltså telning, förekommer som beteckning på Messias. Eftersom Kristus skulle födas i Betlehem, varför skulle det bli bitter gråt i Rama, som ligger ungefär lika så långt norr om Jerusalem som vad Betlehem ligger syd om Jerusalem? Och varför skulle han kallas Nazare när han var född i Betlehem och kallad ut från Egypten? Och frågan är, hur skulle alla dessa profetior kunna uppfyllas av en liten baby? Ja, Matteus, han visar hur bokstavligt, hur exakt och hur lätt allt blev uppfyllt utan att töja det minsta på profetiorna eller historien. Det bara skedde så som Gud hade sagt det skulle ske. Och idag är det ju speciella profetior som talar om Kristi återkomst. Och många har svårt att se sambandet och svårt att se hur detta ska kunna uppfyllas. Personligen så tror jag att vi närmar oss tiden för deras uppfyllelse. Och vi kommer att upptäcka att det kommer att ske på ett mycket naturligt sätt. Ifrån vårt jordbundna perspektiv så ser det ut som ett helt omöjligt pussel. Men när vi kommer in i hans närhet och det har gått i uppfyllelse, så ska vi se att det var precis lika naturligt som uppfyllandet av profetiorna om hans första ankomst till jorden. Varje liten pusselbit kommer att passa på sin plats, och vi kommer att undra över varför vi inte kunde se det den gången. Vi läser ifrån Matteus kapitel 2 och vers 1. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, kom visa män från österns länder till Jerusalem. Här är det historiska referatet av de visa männens ankomst. Lägg märke till att de kom i kung Herodes dagar. Och var det något som Herodes inte kunde fördra, så var det konkurrens. Ja, sanningen var den att han skulle aldrig tillåta någon konkurrens. Så de visa männens ankomst till Jerusalem gjorde honom verkligen på vakt. Det kom tre visa män från österns länder. Ja, är det så det står i din bibel? Nej, det är nog du som har satt in antalet tre. Ja, är det inte det vi har blivit lärt på julkorten? Jag tror att många människor har fått mer av sin information om julens händelser utifrån julkort än ifrån Bibeln. Och därför så har många felaktiga intryck. Först lägger du märke till att skriften säger inte att det var tre visa män. Jag vet inte hur många de var. Men jag tror inte att tre visa män skulle ha verkat så störande på Herodes eller skapat oro i hela Jerusalem. Jag tror att det var många, många som kom till Jerusalem. Dessa visa män kom alltså ifrån österns länder. Uppenbart från flera olika land och områden. De hade studerat stjärnorna, och när denna nya stjärna dök upp hade de gjort gemensam sak och rest till Jerusalem. Hur många de var, det vet jag inte. Men jag är ganska säker på att det var mer än tre. Jag tror att det var många, utan att jag därmed försöker gissa antalet. Men de visa männen kom, och vi läser i vers 2, och frågade, var är judarnas nyfödda konung? Vi har sett att hans stjärna har gått upp, och vi har kommit för att tillbedja honom. De sökte efter en konung. Det var det som bekymrade Herodes. I poesin och sången talar man gärna om att vi har sett hans stjärna i öst. Men hade det varit en österns stjärna, om de alltså hade sett stjärnan i öst, så hade ju de visa männen hamnat i Indien eller i Kina. Men stjärnan var i väst. Det var de visa männen som var i öst. Stjärnan var i väst och de följde den. Men min fråga är, hur i all världen kunde de förbinda en stjärna med en konung? Och hur kunde de identifiera den med Israel? Vad jag vet det är att i östern hade man en profetia given av Bileam. Det står i fjärde Mosebok kapitel 24. Och i vers 17 står det, en stjärna träder fram ur Jakob och en spira höjer sig ur Israel. Och i vers 19 står det, ur Jakob skall en härskare komma. Och Bileam, han gav denna profetia angående Israel, konungsspiran som skulle höja sig ur Israel. Profetian säger att en stjärna ska komma ur Jakob och spiran eller septret ska höja sig ur Israel. Stjärnan och septret står tillsammans. Och detta är den enda profetian i det gamla testamentet, vad jag vet, där stjärnan och septret eller spiran är förenade. De visa männen i öst hade denna profetia. Och så kom de från de mystiska österns länder för att söka efter den nyfödda kungen. Detta skapade oro i Jerusalem, och speciellt då hos kung Herodes. Vi läser i kapitel 2 i Matteusevangeliet och vers 3. När kung Herodes hörde detta blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Skaran av män från östern som strålade samman i Jerusalem skapade verkligen oro. Jag tvivlar på att bara tre män hade väckt så mycket uppmärksamhet. Men Herodes, han önskar veta mer om det här. Han är Herodes den store, en mycket vidskeplig man. Jag hoppas att du har ett bra bibellexikon och att du tar dig tid att läsa om Herodesfamiljen. De var verkligen det första århundradets maffia. Och Herodes den store, han var den värsta av dem alla. Och det lyckades för honom i Rom med stöd av bland annat Antonius att få den romerska senaten att välja honom till konung över Judén. Men sina kungliga rättigheter kunde Herodes inte göra anspråk på förrän han hade erövrat Jerusalem. Hans otroliga misstänksamhet gjorde att han till och med avrättade medlemmar i sin egen familj. Han var inte av Israels hus utan av idumeisk släkt. Och nu är han verkligen angelägen att få veta var han befinner sig, den nyfödda som är konkurrent till hans tron. Och vi läser i vers 4. Han kallade samman alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. Han frågade inte, men han befallde. Jag vet att ni har skrifterna och att ni där har nedtecknat om en Messias som ska komma. Jag vill veta var han väntas bli född. Och är det inte ganska fantastiskt att de faktiskt kunde säga det? Utifrån skrifterna visste de det. Herodes frågade de skriftlärde och fariseer om var Messias skulle födas. Och vi läser i verserna 5 och 6. De svarade honom i Betlehem i Judén, ty så är det skrivet genom profeten. O du Betlehem i Juda land, icke är du minst bland Juda furstar, ty från dig skall komma en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel. De skriftlärda behövde inte ens söka. De visste var det stod i Mika 5 och vers 2. De kunde citera utantill. De visste allt om den kommande Messias. Problemet var att det var mera en teoretisk kunskap än en personlig kännedom. Och det finns exempel på människor som har en otrolig kunskap i Bibeln och som vet många av dess sanningar, men det har ingen större personlig betydelse för dem. När nu de skriftlärda hade så stor kunskap om Messias, så kunde man ju vänta att de skulle gå bort till de visa männen och så säga: vad om ni skulle låta oss rida tillsammans med er? För vi söker också efter Messias. Jag undrar hur många människor idag som verkligen väntar på Jesu återkomst. Man talar om det, studerar profetiorna en hel del. Men skulle man vilja att han kom just nu? Antag att han plötsligt bröt sig in i din vardag, där du just nu är och i vad du just nu gör. Skulle han då störa dig? Skulle du vilja säga att jag önskar utsätta ditt besök till senare? Herodes fick sin information av de skriftlärda, men det var en sak till som var mycket intressant för Herodes del. Och vi läser i vers 7. Då kallade Herodes i hemlighet de visa männen till sig och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Vi måste komma ihåg att dessa visa män, de reste inte med flyg, utan de kom resande på kameler. En lång resa både i kilometer och inte minst i tid. Det kan ha rört sig om ett år. Och hela tiden följde de stjärnan och höll fast vid hoppet om att finna kungabarnet, för att få tillbedja honom och ge honom deras gåvor. Lägg märke till att Herodes frågade noga ut om tiden då stjärnan hade visat sig. För det är viktigt för en av Herodes brutala avgörelser senare. Och vi läser i vers 8. Och han sände dem till Betlehem och sade: gå och forska noga efter barnet, och när ni har funnit det så låt mig veta, så att också jag kan komma och tillbedja det. Han är listig som en orm. För hade han sagt, om ett kungabarn är fött så måste jag snarast få kvitta mig med det, och så sänt soldater till Betlehem, så hade de aldrig funnit barnet, för det hade blivit gömt. Han vet att det smartaste är att låta de visa männen finna barnet, och så får de återvända för att berätta för honom. Han sa att han önskade tillbedja honom, men naturligtvis så var det han önskade att döda honom. Och vi läser i verserna 9 och 10 i Matteus 2. När de hade hört konungen reste de, och se stjärnan vars uppgång de hade sett gick framför dem, till dess att den stannade över det ställe där barnet var. När de fick se stjärnan blev de övermåttan glada. Nu visar sig åter stjärnan. Jag tror att de färdades länge utan att se stjärnan. Och det skulle väl egentligen ge svar på det här som någon menar, att det var en konstellation av stjärnor som hände just vid den här tidpunkten. Matteus gör det klart att det var en helt speciell stjärna. Det var helt enkelt ett mirakel. Och vi behöver inte försöka att hitta någon förklaring på det. Det kan ju hända att många astronomer menar att det var speciella rörelser i universet vid den här tidpunkten. När Messias kom så reagerade både himmel och jord på hans ankomst till världen. Så det är säkert möjligt att registrera. Men de visa männen, de såg en stjärna som var ett under. Och vi läser i vers 11. De gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess moder. De föll ned och tillbad det, och de öppnade sina skrin och bar fram gåvor åt det, guld, rökelse och myrra. När de ankommer till Betlehem så är inte Jesus kvar i stallet där han blev född. De stora människomassorna som hade varit i Betlehem för att skattskriva sig hade rest hem eftersom skattskrivningen var över. Men den lilla babyn var nyfödd och föräldrarna kunde inte resa med en gång, så de stannar i Betlehem. Och de visa männen fann dem i ett hus. Och här måste vi återvända till julkorten igen, för de visar ju oftast dessa visa män som bär fram sina gåvor i stallet. Ja, om inte Josef pekade ut stallet för dem, så visste de inte ens var stallen låg. De kom till ett hus. Och nu ber jag dig, kära vän, lägg märke till. När de såg barnet och Maria, så föll de ned och tillbad barnet. Var det Maria som skulle tillbes, så måste ju detta ha varit stunden det skulle ske. Men de tillbad inte henne. De var visa män. De tillbad honom och bar fram sina gåvor, guld, rökelse och myrra. Och här är det verkligen intressant att studera några detaljer angående Kristi återkomst, så som det är beskrivet i Jesaja kapitel 60, där det talas om Jerusalems kommande härlighet. Och vi läser i Jesaja kapitel 60 och vers 6. Skaror av kameler skall övertäcka dig. Kamelfålar från Midjan och Efa. Från Saba skall de alla komma. Guld och rökelse skall de bära och skall förkunna Herrens lov. Vilken gåva är det som saknas vid hans tillkommelse? Jo, det är myrra. De ska inte bära fram myrra, för det talar om hans död. När Jesus kommer tillbaka är det ingenting som kommer att tala om hans död. Guld talar om hans födelse. Han är född till konung. Rökelsen talar om hans liv. Och jag tänker på David som i den 141:a saltarsalmen ber om att hans liv må gälla som ett rökoffer inför Gud eller som en rökelse. Rökelsen talar om Jesu liv. Myrra talar om hans död. Men när han kommer tillbaka ska ingen bringa honom myrra. Då ska han inte dö på ett kors för världens synder. Men han kommer då som konungen, kungars kung och herrars herre. Och vi läser i Matteus 2, vers 12. Men genom en uppenbarelse i en dröm blev de varnade för att återvända till Herodes. Därför tog de en annan väg tillbaka till sitt land. De visa männen hade tydligen trott Herodes när han sa att han också önskade tillbe den nyfödda kungen. Och mer än en kristen bekännare har blivit begeistrad när sådana som uppenbart var Kristi fiender säger något som kan tydas som intresse för Messias och menar därmed att vi kan nog göra gemensam sak. Låt oss be om att vi, likt de visa männen, får av Gud uppenbarat vilka vägar vi ska välja att vandra på. Allians med världen är inte det som tjänar vår konung bäst. De visa männen valde en annan väg efter att Gud hade talat till dem. Vi läser i Matteus evangeliets andra kapitel, verserna 13 till och med 15. Men när de hade rest visade sig i drömmen en Herrens ängel för Josef och sade: stå upp, ta barnet och dess moder med dig och fly till Egypten och stanna där tills jag säger dig. Ty Herodes tänker söka efter barnet för att döda det. Då stod han upp, tog barnet och dess moder med sig om natten och for till Egypten. Där blev han kvar in till Herodes död, för att det skulle gå i uppfyllelse som var sagt av Herren genom profeten: ut ur Egypten kallade jag min son. Gud hade talat till de visa männen och de var lydiga. Nu talar han till Josef och även han handlar direkt. Och profetian som Matteus citerade, den var från Hosea kapitel 11 och vers 1. En fantastisk profetia. Därför att ut ur Egypten kallade han sonen som var nationen. Och ut ur Egypten sonen som var personen. Så Josef tog barnet och dess mor och stannade helt in till Gud kallade honom ut. Och vi läser i vers 16. När Herodes såg att han hade blivit bedragen av de visa männen blev han mycket vred. Han lät döda alla de gossebarn i Betlehem och dess omgivning, vilka var upp till 2 år gamla, enligt den tidsuppgift som han hade fått genom att fråga ut de visa männen. Det jag nu ska säga, det är delvis ett antagande och delvis baserat på konkreta fakta. Jag nämnde tidigare att de visa männen inte anlände till stallet vid den tid då herdarna var vid stallet. De visa männen kom senare och i överensstämmelse med vers 11 hade familjen flyttat in i ett hus. När Herodes hade sitt privata samtal med de visa männen så frågade han dem noggrant om tiden då stjärnan visade sig. och de kan ha svarat, ja, ungefär ett år. Och Herodes blev så rasande över att de visa männen inte återvände för att rapportera angående barnet. Han anar att han på ett eller annat sätt har blivit genomskådad av de visa männen, även om Herodes inte vet hur det har gått till. Och så är det som att han i ilskan säger, ja, de sa cirka ett år. Jag fördubblar den tiden, så är jag säker. Jag dödar alla gossebarn som är 2 år eller yngre. Han var ju en tyrann i ordets djupaste mening. Och vi läser i vers 17 och 18. Då gick det i uppfyllelse som var sagt genom profeten Jeremias. Ett rop höres i Rama. Gråt och stor klagan. Rakel grät över sina barn och ville inte låta trösta sig, ty det fanns inte mer. Även detta är en ovanlig profetia. För Jeremia säger inte att skriket ska höras i Betlehem. Det var helt säkert ett fruktansvärt skrik även i Betlehem. Men Jeremia nämner Rama. Och det låg ungefär lika långt nord om Jerusalem som vad Betlehem ligger syd om Jerusalem. Så i ordet i Betlehem och dess omgivning inbefattas ett stort geografiskt område. Tänk vilken fruktansvärd hjärtesorg för alla dessa föräldrar när de förlorade sina små. Jeremias profetia blev bokstavligen uppfylld. Och vi läser i vers 19-21. Men när Herodes var död visade sig i en dröm en Herrens ängel för Josef i Egypten och sade: Stå upp, ta barnet och dess moder med dig och res till Israels land. Ty de som ville ta barnets liv är nu döda. Då steg han upp, tog barnet och dess moder med sig och kom till Israels land. Det är viktigt att han återvänder till Israel. Han hade blivit född under lagen och han ska leva under den mosaiska lagen. Och han är den enda som verkligen har hållit den. Den enda människa som har uppfyllt lagen. Och vi läser i vers 23. När han hade kommit dit bosatte han sig i en stad som hette Nasaret. För att det skulle gå i uppfyllelse som var sagt genom profeterna att han skulle kallas en nasaré. Jesus var en rot eller telning av Isais stam. Netzer eller Neser, som är det hebreiska ordet för telning, förekommer bland annat i Jesaja 11 och Jesaja 53. Men han skulle inte bara kallas Neser eller Nasaré därför att han kom som ett rotskott från Isais stam. Men han växte upp i staden Nasaret. Och han blev verkligen kallad för Nasaré. Sannerligen, profetiorna blev uppfyllda. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm.